Så fint att se er alla. Och extra fint också att se de som jag inte har sett innan vara på gudstjänst. Extra varmt välkomna till er också. Jag heter Sofia och jobbar som pastor här i den här församlingen. Och som sagt, temat för den här predikan, det är goda förvaltare. Men vi kan fortsätta och be och också be för det som vi har samlat in och be för det som vi ska få läsa i Guds ord. Jesus, jag tackar dig, Herre, för att du är här. Herre, jag tackar dig för att du har friköpt oss, Herre. Herre, jag tackar dig för att du har öppnat upp pärleporten, Herre, så att vi kan komma in, Herre, på grund av ditt blod, Herre, som du har låtit rinna för oss var och en, Herre. Herre, vi tackar dig, Herre, för att du möter människor idag, Herre, med din heliga ande, Herre. Tack för att du är en levande Gud, Herre, som längtar efter att få ett möte med oss människor, Herre. Som längtar efter att få en relation med oss människor, Herre. Tack för den nåden, Herre. Och Herre, jag tackar dig också för det som vi har fått samla in till din församling, Herre. Herre, vi ber om din välsignelse över de pengarna, Herre. Herre, låt det få leda till, Herre, att ditt evangelium sprids här i vår stad, Herre. Kom helig ande och gör ditt verk med de pengarna, Herre. Och Herre, så tackar vi dig för ditt ord, Herre. Och vi ber, Herre, att du skulle tala till våra hjärtan. Att du skulle öppna våra hjärtan för det som du vill säga till oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Och vi ska börja med att läsa ifrån Lukas evangeliet ifrån kapitel 12. Och där står det så här. Från vers 12 och vers 35 och framåt. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattvakten, saliga är de om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda. Ty en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Petrus frågade, Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller det alla? Herren sa, vem är den pålitlige och förståndige förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren. Jag säger er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta, min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad. Då ska den tjänares herre komma en dag han inte väntade och i en stund han inte anade och han ska hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösare. Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. Amen. Vad har vi läst här? Den första liknelsen, den handlar om en tjänare som väntar på att sin herre ska komma tillbaka från en bröllopsmåltid. Tjänarens uppgift, det var att skydda huset och att vara beredd att öppna porten när hans herre kom. Och det här var ett välbekant fenomen i den här tiden. Så när Jesus talade den här liknelsen till de som lyssnade på, så var det inget konstigt. Men något som däremot de inte var vana vid att höra, det var när Jesus säger att den tjänare som är redo, alltså den tjänare som öppnar porten och är beredd, den ska få liksom belöning för det. Och då byter herren och tjänare plats. Då är det herren som betjänar tjänaren, läste vi. Och det här var aldrig något som hände i verkligheten. Men det är som att Jesus vill poängtera någonting här. Den tjänare som är vaken och beredd, den ska bli belönad och den ska själv bli betjänad och upphöjd. Och sen frågar Petrus, gäller det här alla eller gäller det bara oss? Och troligen så syftar Petrus då på lärjungarna, om det bara gäller lärjungarna det här. Och Jesus han svarar inte direkt på den här frågan, utan istället så ger han dem ytterligare en liknelse. Och den här liknelsen handlar också om tjänare. Och då talar han om att den ene tjänaren, han gör det han ska göra. Han fullföljer sitt uppdrag som han har fått. Och belöningen när hans herre kommer tillbaka, det är att herren sätter tjänaren över allt som han äger. Men så beskriver också Jesus den tjänare som tänker i sitt hjärta att det dröjer innan min herre kommer. Så det spelar ingen roll riktigt hur jag lever och vad jag gör. Så han börjar slå de andra tjänarna och han dricker sig berusad. Och plötsligt där så kommer hans herre tillbaka. Och straffet blir att han blir slagen av sin herre. Och så avslutas det här stycket med att åhörarna, de som lyssnade till Jesus, och vi som läser texten kan jämföras med tre olika personer. Den som är medvetet trogen, den som är medvetet olydig och den som är omedvetet slarvig. Den som är medvetet trogen, den som är medvetet olydig och den som är omedvetet slarvig. Båda de här liknelserna berättar Jesus för att illustrera beredskapen. Han vill tala ut vikten av att vara beredd. Att leva i en vakenhet och ett ansvarstagande över sitt liv, över sitt uppdrag och över sina gåvor. Och i somras så passade jag och familjen mina föräldrars hus. De var iväg på semester. Deras buss gjorde de om till en husbil några dagar och var iväg. Och vi skulle passa deras hus. Och vi visste aldrig när de skulle komma tillbaka. Vi ringde och frågade, kommer ni idag? Ja, vi vet, vi tar dagen som den kommer och sådär. Och det där ledde till att jag och Rickard, vi försökte ändå hålla huset i hyfsat gott skick med tre barn. Men de kanske kommer imorgon bitti, det är bäst vi liksom håller i ordning här. Vi var beredda. Och Jesus han uppmanar oss att leva liv där vi är beredda på att han kommer tillbaka. Att vi lever i det uppdrag som han har kallat oss till. Men här är det så lätt för oss att slumra till och bli bekväma just för att vi är människor. Och när jag läste den här texten och förberedde mig inför den här predikan, så tänkte jag att jag känner egentligen igen mig i båda de här tjänarna. den ena tjänaren där som vill göra sitt bästa med sitt liv. Med de gåvor som man har fått och det uppdrag som man på något sätt upplever att Gud har kallat en till. Jag vill göra det bästa av det. Jag vill leva i det som jag upplever att Gud kallar mig in i. Men jag känner också igen mig i den andra tjänaren. Som i sitt hjärta tänker att det dröjer nog innan Jesus kommer tillbaka. Det ligger nog väldigt långt fram. Inte så att jag börjar slå människor runt omkring mig och dricka mig redlöst berusad. Men det gör något med mitt, när jag börjar tänka så där. För det skapar en viss bekvämlighet och en viss likgiltighet inför den samtid som jag lever i. Och det är därför som vi gång på gång behöver leva i en överlåtelse till Jesus och vara beroende av hans liv. För Jesus, han utmanar oss alltid att ge allt vi har till honom. Att leva liv som är helt beroende av honom. Och Jesus, han talar många gånger om sin andra tillkommelse. Inte bara i den här liknelsen utan i fler berättelser i evangelierna. Och där han poängterar vikten av att leva i en vakenhet, att leva beredda. Och vi som lever idag, vi vet ju att det har dröjt. Vi vet ju att det har ju gått många tusen år och Jesus har inte kommit tillbaka än. Men det är som att Jesus vill att varje generation som går på den här jorden ska tänka att Jesus kommer tillbaka under min livstid. När vi har de här texterna som vi läser. För om varje generation skulle tänka så att Jesus, han kommer tillbaka under min livstid. Han kommer tillbaka när jag lever. Så skulle det också påverka vårt sätt att leva, vårt sätt att vara. Då skulle det allra viktigaste i mitt liv vara att söka Jesus varje dag. Om jag visste att han kom tillbaka under min livstid. Då skulle det vara det allra viktigaste för mig. Att lära känna honom mer. Att leva ännu mer i hans närhet. Då skulle det vara ännu viktigare för mig. Att fler fick höra talas om Jesus. Vem han var. Hur god han är. Vilket fantastiskt liv som man kan få leva tillsammans med Jesus. Det skulle vara det viktigaste som jag tänkte på. Inte för att jag kände det som ett krav. Utan för att jag vet ju, han kommer ju snart. Och fler ska få föra med på den här resan. Jag skulle vara ännu mer öppen för att Guds ande skulle få forma mitt liv. Skulle få forma mitt inre till att bli den som han vill att jag ska bli. Gåvor som jag upplever att Gud har lagt ner i mitt liv. Det skulle vara ännu viktigare att jag tillät det få komma i funktion i församlingen. Så att hans liv blev ännu mer förverkligat i vår gemenskap. Det skulle vara ännu viktigare för mig om jag visste att under min livstid så kommer Jesus tillbaka. Han kommer snart. Och jag skulle tänka mycket mer på Jesus. Jag skulle tänka mycket mer på honom. Och jag skulle inte vara rädd. Jag skulle inte alls vara rädd för samtiden som vi lever i. Jag skulle inte alls vara rädd över det som jag ser på nyheterna. För jag vet ju att Jesus, han kommer tillbaka under min livstid. Han säger att han är A och O. Han är början och slutet. Han har allt under kontroll. Det skulle inte finnas någon rädsla. Men det är så lätt Att vi vaggas in i en bekvämlighet. Och rösten har fått ljuda alldeles för högt de senaste generationerna. Min Herre kommer inte snart. Så det kvittar. Men jag tror inte att det är andens röst i våra liv som vill tala det. Utan andens röst i våra liv manar oss aldrig till något mindre än att låta Jesus Kristus vara centrum i våra liv. Just nu så läser jag i Amos bok som är en av profeterna, de små profeterna i Gamla testamentet. Och hela den här boken, Amos bok, det är en uppmaning till Israels folk att omvända sig till Gud igen. Som det så ofta är när man läser i profeterna. Och jag läser kapitel efter kapitel och så tänker jag, finns det ingenting som de gör bra? Men jag vet inte, det verkade inte så just då. Men så kommer jag till kapitel 8 i Amos bok och vers 11. Och där stannade mitt fokus. Och där står det: se, dagar ska komma, säger Herren. Herren, då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd. Inte en törst efter vatten. Utan efter att höra Herrens ord. Och jag tror det här är ord till oss än idag. Att Herren vill och kommer sända en hunger över våra liv, över vår församling och över vår stad, över vårt land och över vår värld. Inte en hunger efter bröd, utan en hunger efter att höra hans ord. En hunger efter att lära känna Jesus. En hunger efter att få vara i hans närhet. Och min bön det är att sända den hungern ännu mer över mitt egna liv. Sänd den hungern ännu mer över vår församling. För när vi hungrar efter Jesus, när vi törstar efter hans ord, då händer det saker. Inte i vår kraft. Inte för att det är något särskilt med oss. Men för att våra hjärtan längtar efter mer. Och anden längtar och älskar hjärtan som längtar efter mer av honom. Och jag tror det här är svaret för mitt liv och för våra liv. Inte att ta oss själva i kragen. Utan att Guds ande får sända en hunger över oss. Inte en hunger efter bröd. Inte en hunger efter vatten. Inte en hunger efter att göra karriär. Inte en hunger efter att jag ska bli någonting särskilt. Utan en hunger efter honom själv. Efter att lära känna Jesus mer. Efter att vara i hans närhet. Och jag blev så uppmuntrad en söndag här i somras när jag var på gudstjänst här och Cliff ledde lovsången. Och så sjöng vi en strof som gick så här: jag vill se min stad förvandlas. Jag vill se Guds rike spridas. Längtar efter mer av Jesus. Kosta vad det kosta vill. Och sen så sa Cliff något i stil med att om det här är vår verkliga längtan, om vi på riktigt menade att evangeliet om Jesus Kristus får kosta vad det kosta vill, då kommer det hända grejer i Kristianstad. Och jag blev så uppmuntrad när han sa det. Och jag tror, tänk om vi som lever idag kan få leva med tron att Jesus han kommer tillbaka under min livstid. Det skulle göra så mycket med våra liv och med våra prioriteringar. Sen kanske det inte är så. Det vet vi ju inte. Men det hade varit värt att leva det livet, känner jag. Det hade varit värt att leva det livet. Att jag tänker att Jesus han kommer tillbaka när jag lever och när jag går på den här jorden. Jag börjar närma mig slutet här, men jag tänkte också på den här berättelsen i Johannes kapitel 4 när Jesus möter den samariska kvinnan. Den samariska kvinnan, han möter henne vid brunnen och hon lever i otrohet och i äktenskapsbrott. Och Jesus möter henne där och talar sanning och nåd in i hennes liv. Och hennes liv blir förvandlat där. Hon tar emot Jesus som sin frälsare. Och det som är intressant är när de verkar ha skilts åt kvinnan och Jesus där. Då kommer lärjungarna tillbaka till Jesus. För lärjungarna de har varit och skaffat mat. Och så kommer lärjungarna och säger, här Jesus, här har vi mat. Och så säger Jesus till lärjungarna att jag har mat som ni inte känner till. Och så börjar lärjungarna, men vad är det någon som har kommit med mat till Jesus? Vad är det för mat han pratar om? Och så säger han i Johannes 4, vers 34. Min mat, det är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Det var som att Jesus, han kände inte den där hungerkänslan längre. För han hade blivit på något sätt tillfredsställd på något annat sätt. Han hade fått möta en kvinna som hade tagit emot honom i sitt liv. Ett livsförvandlande liv. Och det var som att min mat, det är det här. Det är att göra Guds vilja, han som har sänt mig, och att fullborda hans verk. Det är den största tillfredsställelsen som jag kan få i mitt liv. Det är att få leva i hans vilja, att göra det som jag upplever att Gud har kallat mig in i. Och att få fullborda hans verk på den här jorden med det liv som jag har. Min mat är att göra hans vilja och fullborda hans verk. Och tjänarna i den här liknelsen. En väntade sin herres ankomst och förberedde inför den och blev själv upphöjd och ärad. Medan den andra tjänaren tänkte i sitt hjärta, det dröjer innan han kommer. Det kvittar hur jag lever. Och vi uppmuntras och vi utmanas i den här texten att vara tjänare som lever i en vakenhet, i en längtan, i ett ansvarstagande över våra liv. Och en längtan att han kommer tillbaka. För att leva i hans vilja, det är där vi finner den största tillfredsställelsen i livet. Och som psalmisten säger i kapitel 42 och vers 2. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Våra själar ropar. Gud, han har lagt ner den hungern och den törsten i allas våra liv. Och vi alla har ett val vad vi gör med det ropet och vad vi fyller den hungern med. Och min egen erfarenhet, det är att ingenting i den här världen kan mätta mitt hjärtas djup, min själs längtan så mycket som att vara i Guds närhet. Och det som är intressant, det är att Guds ande mättar oss aldrig fullt ut, utan det skapar alltid en hunger efter mer. efter mer. Och det är den hungern som får driva oss framåt i vårt lärjungaskap, i vår efterföljelse till Jesus. Så är det hungern efter mer av honom som får driva oss framåt. För Guds ande möter oss, men det skapar hela tiden en längtan efter mer. Och om du finns här som har låtit den där rösten ljuda högt i ditt liv, att Jesus han kommer inte snart, det kvittar, det spelar ingen roll, och idag känner att jag vill omvända mig från den där rösten. Jag vill att en annan röst ska få tala in i mitt liv och få påverka mitt liv. Om du på ett konkret sätt vill säga till Jesus att jag vill vara den tjänare till dig som lever i en längtan, i en vakenhet. Då finns det förebedjare här längs med väggen som vill be för dig. För Guds ande gör något i våra liv. Vi kommer även ha där jag kommer smörja med olja. Och oljan är som ett tecken på Guds ande. Så du är också välkommen fram om du känner att jag vill ha mer av Guds ande i mitt liv. Det är du välkommen fram till sen efter vi har firat nattvard. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig Herre för den du är, Herre. Herre, jag tackar dig Herre för ditt liv, Herre. Tack för att du har betalat priset för våra liv, Herre. Herre, tack för att våra liv, de är värdefulla i dina ögon, Herre. Och Herre, vi längtar efter mer av dig i våra liv, Herre. Herre, vi ber att du skulle sända den här hungern och den här törsten efter mer av dig, Herre. På samma sätt som när vi är hungriga så gör vi någonting åt det för att vi inte ska vara hungriga längre. Eller när vi törstar så gör vi någonting åt det. Så Herre, jag bara ber att våra själar, Herre, skulle få en ännu större hunger efter dig, Herre. För det är där vi finner vår största tillfredsställelse i livet. När vi får vara i din närhet, Herre. Herre, det är där vi finner vårt hem, Herre. När vi får vara i din närhet, Herre. Du som har skapat oss, Herre. Du som känner oss vid namn, Herre. Du som vet vad vi behöver, Herre. Du som vet vad vi brottas med, Herre. Du som vet vad som ligger i våra liv, Herre. Det som vi kanske inte vill nämna för någon alls, Herre. Herre, det vet du. Och Jesus, du vill komma och möta oss i det, Herre. Så Herre, vi ber att vi inte ska gå med vår hunger någon annanstans än till dig, Herre. Så Jesus, vi ber att du ska få ta din plats just nu också, Herre. Att få möta oss. Vi har kommit hit för att vi vill möta dig, Herre. Och tack för att du är här. I Jesu namn. Amen.